Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Ja!
Och den här podden, den filmas.
Ja, för första gången, och vi vet inte om det är första enda eller om det är första en rad av många gånger. Så testar vi i alla fall och låter en kamera stå där. Hej kära tittare också.
Hej kamera.
Och kära lyssnare, för vi kommer framför allt vara en podd. Men vi filmar den och lägger ut på min YouTube-kanal och ser om vi kanske hittar några människor som föredrar att lyssna på oss på det viset.
Ja, om ni är nyfikna hur vi har det här i vår lilla studio, vårt lilla creep in när vi inte är ute på dekadenta långluncher.
De dekadenta långluncherna kanske är roligare att filma, för här sitter vi i en liten skrubb med lite papper framför oss och men dagen till ära tog jag en ren skjorta. Det brukar man inte behöva göra. Ja, det behöver man inte göra när man har radio annars. Man kan ta samma gamla radioskjorta gång på gång på gång.
Det ska in i Svenska Akademin ordlista.
Radioskjorta.
Det är det. Vi ska se, vi går rakt på drycken här. För den har, den ligger i vårt tema egentligen.
Mm.
Vi ska se om vi kan få in den här drycken. Ja, men där kommer Henrik.
Oh.
Vad har vi här, Edvard?
Här har vi Vichy Catalan. Det är en av världens bästa mineralvatten. Det enda jag kanske kan tycka är snäppet bättre är Borjomi från Georgien. Men det är bägge, alltså, man vill ju dricka de 10 bästa mineralvattnena ofta och vid olika tillfällen. Och ska man bara ha 3 mineralvatten hemma i sin källare, så är det här helt klart ett av dem man ska ha.
Skål! Ja, och det finns många anledningar till att vi sitter och dricker Vichy Catalan.
Ja.
Ett är att vi var ute på galej igår.
Ja, det var vi. Och då är det ju bra att återställa saltbalansen. Det gäller både Borjomi och Catalan och alla
det
de här.
Det är ett av de mest mineralrika Vichy-vatten som går att få tag
lite
på.
Lite samarinartat.
Ja, och man Alka-seltzer.
Och igår var vi på NKs invigning. Nej, inte NKs, utan NKs saluhalls invigning.
Ja, gamla ICA-butiken som låg där i källaren.
Ja, det har ju varit lite olika. Riktigt gamla tider hade de ju en litet livs högre upp i varuhuset. Men det var ju lite mer sådär man gick och skulle få chokladdoppade myrägg ungefär. Väldigt lyxigt, gammaldags. Ja. Sen tog ICA över ner i NK Livs. La ner det, tack så mycket. Och sen tog Vivo över efter dem och hade det länge. Och sen tog ICA återigen över för vad kan det vara, 15 år sedan. Men nu har det samarbetet slutat och nu har de istället byggt en typ saluhall med massa små aktörer.
Och där fanns ju Melanders har en fiskdisk och en restaurang.
Det var stora helleflundror, marulkar,
ostron,
de bjöd på ostron och på Skagen.
Paradiset har flyttat in med en butik.
Ja, och det är liksom den är inte stor, men det är ändå motsvarande. Det kan man säga, det är den riktiga livsmedelshandeln som har allting då, som kompletterar de olika små mer saluhalls stånden då. Och de har ju haft den här tillfälliga nere runt på andra sidan gatan kan man säga. Ja. I, vad är det, 2 någonting. Och har varit väldigt trevligt. Men den här blir ju mindre. Men å andra sidan får man hoppas att kommer mer folk. För det var ju aldrig jättemycket folk där på den förra.
Ja, det var så otroligt bra.
Ja, det var jättebra.
Och inte minst så hade ju AG öppnat sin nya kötthandel där nere,
ja,
också i Salhallen.
Och vi är ju AG-fantaster bägge två och ja, älskar. Och där är det både som en restaurang så man kan äta de här fantastiska rätterna. Vi fick pröva lite olika entrecotter och vi har fått ett brev om det förresten.
Ja, entrecote. Men
det,
vi kommer inte hinna ta upp det här idag.
Vi tar det nästa gång.
Det kommer.
Men om ni undrar
fall
varför jag stakar mig varje gång jag säger detta ord nu. Ja,
vi har lyssnare som har gjort oss
osäkra. De är väldigt sura att vi uttalar det för slappt. Utan konsonanten tydligt ljudande. Men det kommer vi till senare. Ja. Eller snarare en annan gång. Men det gjorde vi. AG kötthandel, fantastisk. Lejonet och björnet har glassbar.
Det finns konfektyrer, det finns bageri och allt man behöver i livet. Och det här, nu har ju NK...
Och framförallt var det ju fri champagne hela kvällen och hur mycket mat man ville. Vilket gjorde att vi båda råkade finna varandra där, var där med våra respektive.
Och
sprang på varandra och hade mycket trevlig kväll. Och nu dricker vi...
Anledningen till att vi dricker det bästa bakisvattnet i världen. Eller vad heter det, georgiska? Det var...
Bonjour, men jag tycker bägge de kan få komma på den platsen som extremt bra bakgrundsvatten.
Det finns en sälta här i det här mineralvattnet som man blir rätt chockad över första gången. Men när man väl blivit van vid det här katalanska vattnet så kan man inte sluta dricka det.
Det är som man har 2 samarinpulver istället för 1 i ett glas vatten.
En gigantisk trio som man har sänkt ner. Och det här vattnet, det tappas ur en källa. Det ligger mellan Barcelona och den nordöstra gränsen i Spanien.
Ah.
Ungefär halvvägs mellan gränsen och Barcelona. Mm. Och det är karboniserat vattnet när det kommer upp.
Just det, naturligt.
Och jag tror att man skiljer åt dem här.
Ah.
Och sen så återför man dem i tappningen, den här naturliga karboniseringen. Mm.
Mm. Och det passar ju oerhört bra, för var sitter vi här? Vi sitter på Tonic Studio, men vi dricker inte en tonic. Men Tonic Studio ligger ju på Surbrunnsgatan. Och vad är en surbrunn? Jo, en naturlig kolsyrad källa.
Det är så, det visste jag inte.
Ja, att det finns liksom lite... I Sverige har det aldrig funnits att det är som att köpa en flaska, men att det är lite sprudlande, att det är lite
spritsen i det.
Kolsyra. Ja.
När vi ändå är inne på det här med drycker... Så hade vi en tveksamhet kring ginger ale och root beer.
Ja, det är
med. Och det heter så mycket som ginger beer. Så att jag har kollat upp det
ginger
här.
Ale, ginger beer och root beer. Ja, du har kollat skillnaderna.
Ja, jag har gjort
för
det.
Jag tycker det brukar finnas alla sorter under alla namn egentligen.
Ja, och det som hände när jag kollade upp det här är att jag blev så inspirerad. Så att jag har beställt en levande kultur från Storbritannien. Och jag även satt en ginger bug här. Och ska börja tillverka min egna ginger beer.
Nej, men oj,
för att ursprungsprodukten är ginger beer. Och den här kommer ifrån Storbritannien mitten på 1700-talet ungefär. Och ingefära har man ju använt. Det vet du i urminnes tider.
Ja, det är ju en gammal kulturverksamhet.
Ja. Och då drack man ju inte vattnet gärna på den här tiden.
Nej.
Så gjorde man mycket av de här jäsningarna. Så att det är en fermenterad dryck som är gjord av ingefära. Det är socker, det är citron och den här jäskulturen.
Påminner lite om den svenska sockerdrickan. För den är äldre än de moderna läskedryckerna.
Okay.
Och gjordes på socker, jäst och just lite ingefära. Och så jäste man den en aning så kolsyran bildades naturligt.
Ja, och det är det som sker.
Ja.
Och den här låg på mellan
två... Men där hade man så lite ingefärsmak så det blir inte det här bittra. Men man hade lite ingefära även i sockerdrycken.
För traditionell root beer ska ha en mycket ingefärsmak och hamna på mellan 2-5% alkohol.
Så pass kraftigt, okej.
Och så kan man hålla ner den lite på 2 om man har lite mindre socker. Så jag kommer ta med de här proven längre fram. Så ska vi se och provsmaka dem. Men då har vi ginger beer och... Idag så har ginger beer blivit en ginger ale. Och det är en kolsyrad läskedryck med ingefärsmak. Och det här blir stort under förbudstiden i USA när man inte kunde göra sin ginger beer. Så att idag är benämningen ginger beer egentligen en ginger ale med mer ingefärsmak.
Intressant. Jag var väldigt inläst på läskedryckens historia en period. Ni kan gå in på Spotify till exempel, kan ni hitta ett gammalt P1-vetandets värld om ni söker på mitt namn och läsk. Så hör ni mig snacka en hel timme om läskedryckens historia.
Nu blir jag nyfiken.
Vi kan ta lite här någon gång också, men det är synd att bränna det idag.
Ja. Men jag kan bara avsluta med root beer.
Ja.
Och det är då en helt annan produkt som är gjord på olika växter och rötter och är en amerikansk dryck.
Okay, okay.
Och det roliga är att en ingrediens är sarsaparill.
Ja!
Det är smurfernas
det är
favoritväxt.
Ja, men overhåll.
Den här växer i central- och mellan Amerika.
Ja.
Och kan bli 50 meter lång sarsaparillen. Så att ni som inte trodde att den fanns, det gör den.
Märkligt att han...
Och så är det även lite sassafras i...
Pejo valde att... För man tänker att de håller till i Belgien eftersom författaren var därifrån.
Smurf, det är lite men då är mer, de det är mycket svampar och sådär i smurflandet. Så det känns ju lite varmare och mer exotiskt.
Ja, men de dyker ju upp första gången i bifigurer i
Johan och
Pellevin.
Just precis. Det.
Och då är det ju snarare europeisk medeltid. Och ser man Gargamels hus och sådär, känns det också ganska mycket europeisk medeltid.
Det känns precis stenbyggnader och
Där får man se.
Men när vi sprang ju på varandra igår här och hade köttprovningar och det blev full fart. Och ni lyckades ta er hem med...
Vi tog oss hem, vi hade ju massa barn som vi skulle hem. Barnvakten var inte helt nöjd för vi var 20 minuter sena hem. Och hon skulle, hade ett viktigt samtal så det var lite pinsamt. Men det ordnade sig i alla fall.
Men i alla fall så, anledningen till att vi sitter och dricker vatten och inte alkohol.
Det är för att vi är så trötta på den här alkoholromantiken. Alla klagar bara att vi är så alkoholromantiska. Nu är det slut på de dagarna.
Vi har rättat oss i leden.
Ja, det har vi. Nu ska det vara vatten.
Nej, vi ska ta oss igenom Edvards fasta.
Ja, det är ju så tyvärr.
Och hur lång är den?
Den är 40 dagar, men man räknar bara vardagarna, inte söndagarna, så det kommer dröja, vad blir det, 45 dagar innan vi liksom når påsken och allting är förbi och det blir roligt och glatt igen.
Så vi ska sitta och dricka mineralvatten nu till påsk?
Ja, du kan inte vi sitta och suga på någon trevlig liten likör eller något, men jag kommer ju vara som en sån här rökare som har slutat röka i tisdags. Alltså dubbelt så rabiat mot rökningen och rökarna som alla andra har, stå här och tala om hur hemskt det är med detta spritjävlen mitt under den heliga fastan.
Som en påhittad glutenintolerans.
Ja, precis.
Det är ju de absolut argaste.
Det är så.
Ja, så att,
Nej, så det blir inte mycket roligare än så här. Så nu vet ni att det blir väldigt stringenta och ordentliga poddar här några veckor framåt.
Ja, vi har fått mycket kommentarer på vår hastighet på rösten. Och jag har en vän vars söner som lyssnar på podden och som hade reflektionen att ju mer vi dricker desto snabbare pratar Edvard och desto långsammare pratar jag.
Och det är nog väldigt sant faktiskt. Jag har en finsk vän, Joa, som är gamla studentkamrater från Tysklandsåren. Det var också väldigt tydligt. Jag blev snabbare och snabbare. Han till slut gick det nästan en mening mellan varje ord. Han sög på varje. Och det är ju ett sånt otroligt... Man tror att de säger någonting otroligt vist när någon väntar flera sekunder mellan varje ord.
Ja, det finns sån eftertänksamhet.
Ja, precis. Egentligen var det naturligtvis bara att han var berusad, men det fungerade väldigt bra. Medan jag bara verkade som en så här Duracell-kanin på crack. Liksom. Det var ingen som tog mig på allvar.
Man sitter och väntar och så kommer det ut rostad lök. Man väntat på meningar med livet.
Ja. Men så är det, vi har ju haft en underbar vecka bakom oss, för det har ju varit fastlagen.
Ja.
Och fastlagen är ju då när man får festa jättemycket för att sen blir det fasta och innan ska man ju festa då. Och så vi har väl haft middagar nästan varenda kväll hemma med familjen och vi har gått iväg på massa saker och vi har druckits både hit och dit och frossats. Men nu är det alltså förbi.
Ja, och nu är den bistra verkligheten här.
Nu är den bistra verkligheten här.
Och när vi går in i fastan så... Vi pratade om det här förra året också. Men det handlar om att avhålla sig saker som man kanske njuter av lite väl mycket.
Ja, precis. Alltså historiskt så hade ju katolska kyrkan mer strikt att det var vissa saker. Man hade ätit kött hela fastan. Och några andra saker kanske. Men med tiden och skulle leva enkelt överhuvudtaget. Men, och ägg, om man går ännu längre tillbaka, till och med var förbjudet. Men i modern tid så säger man istället att man ska avstå något som betyder mycket för en. Något man uppskattar mycket och som präglar ens vardag. Ja, kanske inte just det. Men
särskilt sånt som man har gjort sig lite för beroende av, som spelar en lite för stor roll i ens liv. Så det kan vara dataspel, det kan vara fester och nöjesliv, det kan vara alkohol, det kan vara kött, det kan vara delikatesser. Sen ligger ju också den här aspekten att man gärna ska...
Spettekaka.
Ja, om man äter spettekaka varje dag så... Nej, men socker är ju väldigt vanligt. Barn låter bli, att de låter bli godis under fastan. Och det är ju många aspekter. Mest handlar det naturligtvis om att frigöra sig från beroende, att göra ett offer inför Gud. Men det handlar också om att man frigör pengar, man kan ge till välgörenhet. Och frigör tid som man kan göra till annat, att det blir en tid för eftertanksamhet. Och sen blir ju allt annat så mycket roligare, för året runt blir ju mycket roligare om man någon gång låter bli någonting. Sen är det för jäkligt undergång när, om du blir bjuden på en fest du måste gå på. Ja. Och så får du inte dricka någon alkohol. Det är ju dötråkigt att gå där mellan rummen och se alla glada människor.
Vi är inte alkoholromantiker längre.
Nej, vi är ingen alkoholromantiker.
Det är beroende människor med problem.
Ja, just det är det vi talar om.
Tänk att du är nybliven icke-glutenallergiker.
Det finns ju massa saker man kan göra. Nykter som är jättekul, men många typer av bara umgängen är faktiskt skapade efter alkohol. Skulle man ha om alla ens vänner var helnykter och man själv var helnykter, då skulle man behöva ha mer aktiviteter på sina fester. Det skulle bli för långtråkigt att bara låta dem gå omkring 8-9 timmar mellan köket och vardagsrummet och småprata med varandra och ha lite chips och utan det bygger på alkoholen, gör att allting går mycket snabbare, allting blir lite upppitchat liksom allting. Nyktra måste ha någon femkamp eller någon frågesport eller
mycket charader.
Charader och gitarrunderhållning och det är väl så man försöker överleva fastan också antar jag.
Man har en liten stråkkvartett hemma hos sig på middagarna.
Jo, det är klart. Men man kan ju lyssna på Wagner i 4,5 timmar på operan utan fullt nykter, utan att det är, alltså då är det helt ointressant om man har druckit för eller efter. Snarare så blir man bara störd. Alkoholen kan...
Som Mr. Joik kanske skulle få en renässans.
Ja.
I den här underhållsbristen. Är det. Mm. Så att för din del här nu så blir det alkoholen som kommer bli...
Jag kommer hålla ner på det. Och kanske låta bli det helt.
Men om vi ser på nykterhetsrörelsen i Sverige... När vi ändå är inne på temat. När kommer den? När kommer man med de här moraliska...
Ja, alltså man kan ju säga att nykterhetsrörelsen kommer ju... Det är ju ett barn av 1800-talet mycket. Det har ju funnits sådana där som Karl XII som inte drack alkohol. Och så funnits enstaka som inte velat dricka alkohol för att de tyckte att de blev trötta och slappa och att det inte varit något positivt eller inte tyckte om det bara. Men det organiseras ju på 1800-talet. Och den tidiga nykterhetsrörelsen, den är emot fylleriet. Den går emot brännvin. Och särskilt i bondemiljö där bonden super upp pengarna och inte kan sköta gården och därför barnen svälter.
Just det.
Men då är den fortfarande för öl. Den tycker det är väldigt bra på 1840-talet när den då tyska ölen introduceras i Sverige som blir ett bättre alternativ, som är ett godare, mer hållbart öl. Då tycker de att det är en fördel, många i nykterhetsrörelsen, för att då folk kan sluta att dricka brännvin och bara dricka den svaga ölen istället. Ja. Så helnykterism, och det är därifrån det ordet kommer, för normal nykterist då... betydde inte absolutism. Nej. Utan man behövde orden absolutist eller helnykterist sen när det börjar komma in de som tycker att det ska vara totalt inget.
Och det är som vegetarian, vegan och olika grader av...
Precis. Och man kan säga att den svenska, skandinaviska nykterhetsrörelsen, den åker över Atlanten till USA. Och där bildar svenska amerikaner de här logerna inspirerade från frimurar och andra typer av herrklubbs ordenssällskap, herrbrikal och sådana här. Alla de där har ju druckit alkohol, men de tar samma form. De använder samma ämbeten, samma typ av ritualer och formspråk. Och så kör de liksom ordensritualer, men där hela meningen är att man ska vara nykter. Det är bara det det handlar om.
Men är det skandinavier som lägger grunden till hela förbudstiden i USA genom det här arbetet?
Delvis. Det kanske jag får gå för långt. Jag är för okunnig om det för att kunna säga.
Men de har spelat en roll i alla fall.
Det är åtminstone svenska amerikaner som grundar den här typen av International Order och Good Temple, alltså IOGT och NTO. Och den typen. Och sen går de ju tillbaka till Skandinavien, kommer tillbaka med svenska amerikaner som återvänder och etableras här. Och då blir nykterhetsrörelsen mycket mer radikaliserad kan man säga. Ja. Och mot slutet av 1800-talet, så mot sekelskiftet 1900, det är då de börjar dugga tätt de här väldigt, väldigt starka förbuden. Och det är lite lustigt för att 1850 någonting, mitten av 1800-talet, då super svenskarna som värst. Då är det livsfarligt och det är ganska hemskt. När vi kommer ner till 1910, då dricker de inte mer per capita än vi gör idag. Vilket väl många av oss tycker är en ganska normal.
Då är vi ändå i slutet på den stora puncheran, eller hur ligger vi i den stora...
Och det får väl säga, borgerligheten har inte minskat lika mycket som... Det är framförallt det vanliga folket som har tagit sitt förnuft till fånga och slutat att supa så mycket.
Vad är det som har motiverat dem till det här?
Det är nog mycket nykterhetsrörelsen. Ja. Både för att många har engagerat sig, men också att det har skett upplysning.
Men sen den biter inte på borgarna.
Sen är det en modernisering också av saker och ting, att det inte funkar riktigt. Det är ju lite som ofta ändrar samhället karaktär, och plötsligt kan man inte vara full på jobbet längre. Journalister kunde vara fulla på jobbet på 1950-talet, men knappast på 1990-talet. Liksom. Borgerligheten är lite efter, för där har man inte druckit brännvin på samma sätt, utan man har ju varit lite finare. Man har ju druckit dyr punch och man har druckit likörer och starkviner. Och det är också väldigt splittrat. Där dricker inte kvinnorna mycket, men däremot så är studenter, militärer, det finns sådana här starka fickor där man dricker rätt mycket, men ändå kan vara högpresterande.
Och sportjournalister därför... och militärer har ju varit två av de mest alkoholiserade yrkesgrupperna.
Ja, så är det nog. Det var någon som sa att, jag vet en god vän till mina föräldrar som jobbade med alkoholproblem. Och hon sa någon gång att journalist är inte ett yrke, det är en diagnos. Men så är det lyckligtvis inte idag.
Men jag var i Moskva i slutet på 90-talet. Mm. Och då hade öl slagit igenom väldigt hårt.
Just det, mycket tack vare att svenska Carlsberg började starta dotterbolag och tillverka bra öl. För det var ju helt odrickbar öl som var innan.
Men då när man satt på tunnelbanan på morgonen i Moskva, då satt ju folk med... en ölburk istället för en Coca-Cola-burk och läste rysk poesi på väg till jobbet.
Men Tyskland är också lite så att alltså mellanöl där, den är ofta så här, mycket tysk öl är ju kring 4,0 eller något sånt där. Och det ses ju inte så, det ses inte riktigt som alkohol. Det säljs i universitetscafeterior och kiosker och bensinmackar. Och man kan absolut dricka det till lunch utan att för att det är sån liten alkoholhöjning att det inte...
Och det är bara att se på Danmark.
Ja, där också.
Till lunchen och ta en grön Tuborg är ingen som höjer på ögonbrynen.
Men lite bisarrt i alla fall är med att alla de här förbuden, de kommer sen egentligen när man redan har lyckats få folk att dricka måttligt. Ja. Det första är ju varietéförbud. Man får inte dricka alkohol och se underhållning samtidigt. För det anses att man både då kan bli för sexuellt upphetsad om man är full och ser nakna ben med bara strumpbyxor på i balletten. Ja. Och att man när man ser de här benen kan råka dricka jättemycket utan att veta vad man håller på med.
Så att de förstärker varandra, benen och armen där som håller.
Och sen kommer ju det här förbudet på fri sprit på smörgåsborden. Man får inte längre betala en summa och så får man ta så många snapsar man vill. Mm. Så det är då man mönstrar ut de här vackra gamla brännvins...
Som var samovar liknande.
Ja, med små kranarna där. Ja. Som
och det var kutym, det var väl okej att ha en när man stod där och så fick man ta en med sig.
Ja, och sen fick man en klack också, så tre var helt okej.
Tre var helt okej varje gång man gick fram.
Men man skulle inte... Ja, egentligen skulle jag säga tre under hela smörgåsbordet då. Men man skulle absolut inte... Så man tog bara med sig en, men sen går man och tar mer en gång och tar en
just
till.
Det. Och så tog man en vid själva...
Det var också vanligt, enligt gamla brännmordstraditionen. Så var det. Sen kom ju alla de här till slut då med motbok kring 1917. Systembolaget blir över hela Sverige, det är motbok. Det är förbud på starköl, totalt starkölsförbud. Och det är mattvånget på restaurangerna, att man bara man måste äta och bara få en ranson, så folk börjar bara gå från ställe till ställe och beställa in någon väldigt tråkig matbit som
skickas tillbaka in i köket och åker fram och tillbaka, den där lilla högen med bruna bönor.
Det är liten myt, men det förekommer ännu mer lite senare, för den här tiden var det fortfarande riktiga rätt. Om vi talar 10-talet. Och de var folk oftast för snåla. De petade åt lite grann i alla fall. Så det tillreddes nog nya. Men sen när vi börjar komma till ölgåsen, när det senare mot 50-talet räcker att bara ha en smörgås. De åker ofta bara ut och in. Ja. Någon gammal, nästan ovätlig sak. Och därifrån har man ju så här skämt om att någon börjar äta. Och de säger, oj, ska du äta? Men då gör vi en ny. Den där blir sjuk om du äter. För den åkte in och ut i flera dagar. Ja. Och det är nog mycket restauranghumor. Men lite skon av sanning finns det.
Jag var i ett av... Gulfländerna, ett av arabländerna, och lärde känna en person där som tog med oss på svartklubb. Och där var det lite uppträdande, väldigt oskyldigt. Men så drack man whisky och så fick man in en papptallrik med griskorv. Fruktansvärt vidrig, men det var ju förbjudet, och allt som är förbjudet triggar ju igång människor.
Så det var inte bara spriten utan även grisen?
Ja, riktigt dekadent.
Jag träffade en guide i Israel när jag var där en gång, som guidade oss en dag. Och han berättade att han hade bott i Sverige, så han kunde svenska, men var Israel. Och han berättade att han sett Netanyahu en gång, sittande, innan han blev premiärminister, men redan när han var känd högerpolitiker då, sittande i en av de här lite mer västerländska restaurangerna som serverar då gris i Israel, bakom, längst in i ett hörn, lite utboas där, lite undanskymt och frossat på en fläskkotlett.
Skamfullt. Ja. Men,
det finns faktiskt en grisproducent i Israel. Ja. Och det är så lustigt, för att de följer reglerna, för att det enligt konstitutionen får inte finnas svin på israelisk mark. Nej. Eller på israeliska jorden, för det anses skända då jorden. Men då har de byggt en liten här, så att svineriet står på pelare, så det är luften där, så det är inte på den israeliska jorden.
Utan
det
inga bokstavstolkare där inte.
Nej.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men det här med förbud, lakritspipor är ju förbjudna i Norge.
Ja.
För att de liknar ju, de kan uppmuntra barn till rökning.
Precis.
Men de får säljas i tax-free på flygplatsen i cigarr- och tobaksskåpet. Och det här säljer slut på Gardermoen hela tiden. De är så trötta i tax-free-shoppen och fylla på lakritspiporna. För det är ju status att kunna bjuda på en middag. Här har vi en förbjuden lakritspip.
Det är som elefantölen på 60-talet. Ja. Liksom, att då visste man att man varit ute och rest, för de inte såldes i Sverige.
Sverige för att, men vad hade den för alkohol? Det var en 7, 8, 9?
Ja, det var det nog.
Någonstans där.
Så det. Men det är ju roligt, för att jag läste i Svenskan häromdagen, stod det om EU-myter. 7 sådana här myter om EU. Och det är ju alltid intressant. Och det är ju väldigt irriterande att folk hittar på de här myterna för att försöka sabotera EU. Ja. Samtidigt har ju väldigt många av dem är så pass intelligent gjorda att de har ju ett korn av sanning. Och det kunde Svenskan kanske ha tagit upp lite mer, för de skrev det här att det är en sån här, det är ju en löjlig myt det här att man inte skulle få svensk glögg, men där har det ju bevisligen så att man får inte kalla det glögg om man har massa brännvin i glöggen. Och det är ju den mest gamla svenska traditionen. Man får ha det med konjak eller ett vindestillat. Men enligt EU-reglerna får glögg och glyvan och alla de här vänchås gäller samma regelsystem. Och då kan man inte spetsa det med brännvin. Och därför heter ju de här blossas med brännvin och blossas med rom heter ju inte, de heter ju bara fem stjärnor, blossa det, stjärnor eller något. De har inte tryckt glögg på. Ja. De håller på att rätta till det, men de har försökt i flera år att få ordning på det. Och fortfarande får man inte. Och ändå sägs hela tiden det här att det är en myt om EU. Ja. Och det är ju inte riktigt en myt, för det är ju ett korn om sanning. Det är en viss typ av glögg som faktiskt inte får kallas glögg, fast den är den mest traditionella. Och samma sak med lakritspiporna. Det var också, de tog upp det där att det är en myt om EU, att man inte skulle få lakritspipor. Och det stämmer ju. Men uppenbart är det inte så galet, för Norge har den galna regeln som inte är med EU. Och om jag minns rätt så är väl ändå
chokladcigaretter, de är väl förbjudna i hela EU. Men de förbjöds väl i Sverige redan innan, tror jag.
Ja, de här chokladcigaretterna hade man som barn.
För det ansågs att barn ska inte gå omkring och röka för cigaretter. Liksom choklad, det ska inte se ut som om de fejkröker och leker rökande.
Eller göra positiva associationer.
Samtidigt får man ju fortfarande ha krigsleksaker. Och om barnen får leka med pistoler, att de skjuter ihjäl varandra med tanks och bombflygplan, så tycker jag att då, jag menar, cigaretter är naturligtvis jättedumt att ägna sig åt. Men det är otroligt mycket bättre att röka än att bomba folk. Ja, tycker jag i alla fall.
Men... Är man tvungen att välja så hamnar du väl ändå till räkningens fördelar?
Ja, det har i alla fall lite positiva saker också.
Men tillbaka till nykterhetsrörelsen.
Ja.
Det här med kafferepen, de svenska, har jag läst att de är kopplade till nykterhetsrörelsen.
Ja.
Att man hade gäster på besök och så var det någon då som var nykter och man fick inte servera alkohol. Vad skulle man bjuda på? Och då kommer de här med svenska att vi ska ha tårta hela tiden.
Just det.
För att det var ändå fint att servera tårta.
Ja, verkligen.
Och det var då neutralt och alla kunde umgås. Och,
Det börjar ju med, om man säger kring mitten, precis mitten av 1800-talet. Då har sockret blivit så billigt i Sverige att vanliga bönder, vanliga torpare, vanliga arbetare har råd med socker.
Och det är när vi får en egen sockerbetsproduktion?
Ja,
eller?
Egentligen börjar det ju med slavhandel. Just det är det som ju sänker sockerpriset redan under 1800-talet.
Hade inte Sverige en liten ödslig koloni?
Jo, ja, det hade vi. Nya Sverige delar värld. Nej, inte delar värld. Det hade vi också. Men du tänker du på Sankt Bartolomé?
Exakt.
Och sen hade vi värre än det. Vi hade ju något stort sånt där nere i Ghana. Ett stort fort som vi tjänade pengar på oss. Fast det inte var på koloni som hade med slavhanteringen att göra. Så vi har lite skuld i slavhanteringen. Men hela den svarta slavhandeln började bara för sockret. Araberna hade svarta slavar från södra Afrika och odlade sockerrör med hjälp av dem. För det var ett så tufft arbete så det kunde man inte göra med arbetskraft som bara fick betalt. Ingen skulle vilja göra det. Och europeerna härmade. Jag tror Madeira, de dödade ursprungsbefolkningen, tog dit svarta slavar de köpte av araberna, tog dit sockerrörsplantor de hade stulit från araberna och sen sätter det långsamt igång och sen flyttar över till Västindien. Så sockret har väldigt mycket skuld i väldigt mycket. Men det står det körs igång och det gör att sockerpriset rasar ju då under 1800-talets gång.
Sen det har varit förbehållet för adeln och borgarna innan det.
Allra först är det medeltid så är det bara liksom de absolut lag. Männen, de rikaste människorna i landet som har en snusdosa de bjuder runt så man kan ta en liten pris på fingret och smaka saker. Och sen blir det billigare. Det blir 1600-talet, adeln, 1700-talet, borgerligheten på fest. 1800-talet börjar då via det här bli väldigt, väldigt mycket billigare. Sen kommer sockerbetorna. Ja. Det uppfinns redan på 1800-talet i Frankrike. Men innan det slår igenom så var det en stor inhemsk produktion. Jag tror det först är ungefär kring 1900 eller något sånt när Sverige har börjat bli självförsörjande med betsocker. Så där i mitten av 1800-talet är tyvärr slavhandeln som det bygger på i hela stora industriella planteringar i Västindien. Men då blir socker billigt. Då kan man börja, även vanligt folk kan börja laga. Och vedspisen kommer. Innan har man inte kunnat göra småkakor. Och sockerkakor och sånt. Och sen kommer dessutom slutet av 1800-talet bakpulvret, så du kan göra sockerkakor. Och det är ju bottnarna i en tårta, det är ofta sockerkakor.
Just det.
Sen kommer separatorn som gör att du kan få vispgrädde. Det hade inte gått att göra den moderna tårtor utan det.
Tänk så... leva före vispgräddens tid.
Ja, fruktansvärt. Fruktansvärt. Bara... Nej, då hade man någon så här halvflytande man hällde över bara. Det var okay, väl okej, okay, men det var inte som vispa. Man kunde ju skumma det med en sked som man fick, men man blev inte så fet att man kunde liksom få riktigt vettig vispgrädde på det. Mm. Rika människor, Kajsa Varg har i sitt recept något som kallas snömos, det är just vispgrädde. Men med den icke-feta grädden så innebär det att två pigor fick stå i 2 timmar och vispa för att få upp det där snömoset. Så då var det en dyr delikatess som krävde väldigt mycket arbetskraft.
Det är ett otroligt vackert namn, snömos.
Ja, de fick liksom avlösa varandra, bara vispa. Nu är det Lisas tur, vispa. Nu är det Kajsas tur, vispa. Men i alla fall, det gjorde att man kan säga att allt det här, det blir ett enormt uppsving för kakor och sötsaker och kafferep. Kaffe har ju varit populärt sedan 1700-talet, men blir också billigare vid den här tiden. Så det ligger redan latent, alltså att det blir mer socker, mer kafferep. Men sen har du ju helt rätt att inom då nyktra, då har man ju inga andra laster. Och då är det kaffet och sockret som är de laster som är tillåtna. Det är de tillåtna drogerna. Tar man bort då alkoholen så blir det mycket mer socker och kaffe. Ja. Och det gäller ju än idag. Nu har det ju minskat ner det där inom frikyrkorörelsen. Det är inte lika hårt helnyktert som det var bara för 20 år sedan. Ja. Men det finns fortfarande de kretsar inom frikyrkorörelsen där det verkligen är helt absolut helnyktert. Och bröllop och fester och födelsedagar och sådär. Ja. Det är ju
enormt frossande i kaffe och socker. Så man är ju helt koffeinstirrig och sockerhög. Det är liksom som någon form av det är uppenbart starkt drogpåverkade människor som går omkring där och skakar med händerna och stirrar med blicken av allt detta socker och kaffet.
Ska vi ta ett poddavsnitt med kaffe, socker? Ja, och så kan vi se hur vi kan komma upp i, vilken hastighet vi kan komma upp i.
Jag tror tyvärr med min diabetes så ska jag nog undvika den sockermängden, men det kunde bli för.
Men jag vet, som barn första gången jag var på Öland och slog det högar med skördade sockerbetor.
Ja, just det.
Och fick prova en sockerbeta. Mm. Jag var ju så besviken. Man har ju sett Willy och chokladfabriken och trodde att en sockerbeta när man bet i den skulle vara så otroligt söt och god.
Ah.
Det är de inte.
Jag har aldrig prövat.
Man utvinner ju sockret, men det är ju inte en extremt hög koncentration. Nej. Så att det är gott att gnaga på en.
Kokta, både, jag vet inte, rödbetor är ju väldigt söta när man äter dem kokta, eller morötter.
Kokta blir det säkert bättre.
Men råa är klart att det är.
Ja,
min faster hade sommarjobb och låg på Öland och rensade sockerbetsfälten, för det var mitt tvungen att göra för hand. Idag antar jag att de har någon mer mekanisk variant. Ja.
Min vichy-katalan är tyvärr slut.
Ja, det är...
Det är lite mer måttfullt lagd.
Det går lite snabbt att dricka nyktert, liksom. Sådär. Det...
45 dagar.
Ja, är det så mycket kvar? Ja, det är nog.
Ditt nya, vårt nya poddliv.
Ja, jag undrar om du kommer hänga med här. Eller om du flest någon dag så kommer dit en ersättare istället. Kommer dit en frejdig helnykterist med glatt leende. Och börjar sjunga nykterhetsvisor.
Med frikyrkofrilla.
Precis. Då frågar jag, var är Mats? Jag är Mats, säger
han. Det är nu jag ska ordna fram den här flaskan med... Chateau du Kem som jag lovat att vi ska dricka.
Åh, fy vad grymt!
Sitta och korka upp.
Det där är det. Alltså jag är ju inte fanatiker. Jag brukar innan sådär, alltså man tar ju olika fastelöften varje år, så det är inte så att jag varje år just låter bli alkohol. Det kan vara lite olika saker, det var man befinner sig i livet. Så, men det är ju en ganska vanlig sak för mig att göra. Och vissa år har jag liksom, vet jag att jag haft ett bröllop eller det har varit White Guide-galan eller något, och då har jag gjort ett undantag. Då säger jag att jag ska låta bli alkohol 43 av de här 45 dagarna, men inte de två tillfällena. Om det är någon sån här gigantisk sak. Men däremot är det ju ett problem om det kommer någon sån här otroligt rolig sak efteråt, när man inte har begärt undantag. Då kan man ju inte bara ändra sig eftergång. Och det är så otroligt plågsamt om någon tar upp någon sån där raritet som man vet att man aldrig kommer få smaka igen. Det var ens enda chans när man var ung och någon plötsligt var äkta champagne om någon årgångssort, och då drack man ju aldrig äkta champagne när man var 19-20 liksom. Man bara tittade där suckstad. Men samtidigt ska det ju vara. Det säger alla andra i alla fall. Säkert alla icke-katoliker, de är alltid väldigt så här, snabba att säga, ja, men du har ju valt det själv och det ska väl svida, det ska väl göra ont också, och det måste ju vara något du ska avstå från. Andra katoliker är mycket mer måttfulla. Jag vet att det inte är så roligt att avstå och fasta och sådär, och att man framförallt att man inte ska lägga sig i vad andra gör, utan att det är en sak mellan sig själv och Gud. Men folk tycker mycket om att hålla på och påpeka. Och det är en jättefara nu att jag talar om fastan här och offentligt. För det gör ju att jag kan ju verkligen inte, om jag kommer på någon mingel och de har en rysk kaviar och jag ställer mig bäst leva i det där, då kommer det ju komma fram 30 personer och säga, ja, hur var det med fastan? Var det inte, ska du inte vara återhållsam och låta bli delikatessen?
Jag gör en uppmaning till alla lyssnare att ser ni Edvard ute på lokal med en flaska champagne eller kaviar eller någon annan form av excess, så får ni rapportera in det till podden @ Edvard Blom.
Ja, precis.
Vad har vi för någonting?
Podden at edvardblom.se.
Ja, det är alltid du som säger den.
Det är jag som säger.
Jag tappar den helt. Vi slängde ut det här, jag har helt glömt av. Vi var ju på Lisa Emqvist och spelade in.
Ja, det var vi.
Med Frida här som även hade gjort en saffransdelikatess.
Just det, saffranspannkaka.
Ja, den var gudomlig.
Min hustru var väldigt glad också när jag kom hem med den.
Och det blev ju en ganska blöt och lång lunch. Det där.
Ja, det blev det.
Och där tydligen så slängde vi ut. Ibland kom vi inte alltid ihåg vad vi har pratat om. Men där slängde vi ut frågan att man skulle mejla in vad är värre än ärtskott.
Just det. Och det är ju en väldigt stor fråga. Ja. För kan något vara värre än ärtskott?
Och där blev vi väldigt glada att vi hade ställt den här. För att nu har vi fått lite kommentarer. Jag tycker rucola, senapskålen, kan vara värre än ärtskott. Jag var på en restaurang för en tid sedan där det var så mycket rucola att det i botten på tallriken bara var rucola kvar. Det är sällan jag inte tömmer tallrikar, men rucola är så otroligt dominant. Och det här är från Andreas Lindholm. Mm. Vad säger du om rucola?
Jag tycker väldigt mycket om senapskål, men det ska ju användas på rätt sätt. Och allting som man bara har som någon form av utfyllnad, man lägger maten på en berg av rucola för det ska se snyggt ut, men det är inte tänkt att gå och äta på det viset. Men rucola är ju som godast när man till exempel mixar och smaksätter ost, färskost med det. Eller man finhackar det och häller olivolja över. Men det behöver någon form av dressing. Det blir lite som om man är en häst som står och betar om man bara ska äta massa rucola. Men jag gillar den där starka, intensiva smaken.
Men det är mer en smaksättare än att
ja, det är ju faktiskt mer en krydda än en sallad.
Hej och tack för en fantastisk podd från Linda Westerby. Tack Linda. Något som är värre än ärtskott är ringlad chokladsås söt balsamico reduktion över maten.
Ja, nu är vi tillbaka på 90-talet var det, ja, det här var väldigt.
Jag är benägen att hålla med. Aha. Den här konferensgårdsbalsamikon som alla hade överallt, varenda stadshotell.
Men den var ju nästan alltid kombinerad med den här stickiga örtkryddan, var det timjan,
ja,
va?
Man skulle ha två stycken,
som, som låg som en stor nystan över, och den gick ju inte ens att äta. Det skillnad från rucola eller ärtskott gick den var ju liksom så här, det är ju vedartad stam, så den var verkligen bara till för att ta undan. Och då stänkte, eftersom den var lite fjädrad, stängte ju den här balsamico-reduktionen ner dig över skjortan när du skulle pilla undan den här, så, och på damernas blusar och på vita dukarna, och allting blev bara syrligt. Jag menar, balsamico-reduktion, ja, det kan vara gott, särskilt första gången man åt det, tyckte man, oj, det var en häftig smak för man inte var van med det. Det kan vara bra i en sås, det kan funka till vissa saker, men det var ett otroligt överanvändande av det. Och det är ju också, när man börjar ringla saker, då är det uppenbart, då gör de det för att dekorera. Ja. Då har man gjort en bra rätt som smakar bra, och sen tänker man, men nu måste den bli lite snygg, och så skiter man helt i smaken och bara lägger på saker för utseendets skull, och det är livsfarligt.
I Karlskrona har det fått Pippi på att dekorera svarvad polkabeta. Problemet är inte bara att man måste börja med att lyfta bort peruken innan man kan attackera maten, utan att den är så stor att man inte kan lägga den åt sidan om man inte har fått in en extra assiett. Från Anders Johansson.
Ja, men det förstår jag som ett problem. Alltså det är sant, om det är något så väldigt.
Men det här är ju otrolig humor om man som köksmästare skapar rätter med en dekorering som inte går att lyfta av.
Och som är kladdig så den liksom så här. Alltså så kommer man och tittar på gästerna hur de skriver på sig. Det är oerhört roligt. Alltså det där är ju lite olika. Jag vet i Italien anses det ju lite, i alla fall delar av Italien vet jag folk har talat om, att det anses ofint att äta dekorationen. Ja. Att den här gurkan och tomaten bredvid inte ska ätas.
Det är skådegrönsaker.
Ja, precis. Schauessen. Men det tycker jag är väldigt omoraliskt. För jag tycker liksom mat ska ju ätas. Jag har alltid tyckt att man inte ska slänga mat. Men nu med miljön har vi ju ytterligare med koldioxid. Problemet så är det ytterligare en grund med klimatet, att vi måste slänga mindre, och det har alltid varit brist på mat, så det har alltid funnits en stark grund att äta upp. Så jag tycker dekoration måste gå att äta. Man ska lyckas göra dekorationen så den faktiskt tillför rätten och ting och smakar bra och ska fungera att äta. Men jag håller med, alla de här är jätteroliga, men ärtskotten är fortfarande mitt största hatobjekt, och den grunden att den kommer på alla ställen, den är ändå den som har gjort mitt liv svårast. Jag har lite svårt för det här syltad rödlök också. Så, men där kan jag tycka att den kan fylla sin funktion på vissa rätter. Men sen är det vissa som bara öser det på allting. Och, och det blir också besvärligt.
Men syltad rödlök kan ju vara fantastiskt om man gör en egen burgare.
Ja, jo, men på rätt ställen.
Ja, vi ska se här.
Men ärtskott har inget rätt ställe.
Men ska vi...
Det finns... Ja. Men det var inte... Hur många var det? Det var tre stycken.
Men man får gärna fortsätta skicka in vad är värre än ärtskott.
Ja, men det här var ju jätteroliga brev.
Fortsätt. Så. Jag tänkte också innan... Vi avslutar idag. Det är Peter i Göteborg som vill ha tips på hur man tillagar kyckling. Hej Edvard, Mats och Gunilla. Tack för att ni förgyller min...
Ja, Peter. Jag tyckte du sa P3. Så jag tänkte, för då ska vi en annan radiokanal här tips?
Peter, jag har ställt en fråga. Hur gör man kyckling? Det här är Peter Sinclair i Göteborg. Som undrar, kyckling kommer sällan på tal, både i kokböcker och på restaurang eller matlagningsprogram. Jag äter själv gärna kyckling då jag gillar smaken. variationen världen över och vad man kan använda den till. Kan det vara en billighetsfaktor över det hela? Men frågan till er jag har, hur lagar man till kyckling på bästa sätt? Jag har testat mig fram men skulle vilja få experttips på denna fantastiska fågel.
Mm. Historiskt har ju kycklingen varit fin. Jag menar, söndagsteken i stora delar av Frankrike var ofta en tupp. Liksom. Det fanns någon, någon fransk kejsare som sa att han...
De har ju sån stolthet kring sina raser. Många byar har egna raser och det är helt annan kvalitet.
Tuppar, så det är helt annan kvalitet. I Sverige var också kyckling en lyxprodukt ända fram till typ 60-talet. När det ansågs som en fin, lyxig sorts av kött. Alltså fågel var ju viltfågel men även tamfågel. Jag menar, fortfarande så är ju gås och anka och fasan och sånt anses så fint. Men sen kom ju de här då riktigt, riktigt billiga broilarna, djupfrysta broilarna. Och de var så pass billiga att det blev liksom den mat man hade råd med. Och de var ju ändå väldigt goda. Jag minns inte, vi hade kyckling en gång i veckan. Ja. Men det var ju ändå, vi upplevde det ändå som lyxmat. För det var ju mycket godare än väldigt mycket. Det var liksom, kändes ändå finare än bara vanlig falukorv eller pölsa eller blodpudding. Ja. Så kycklingen var... Jag tyckte det var fantastiskt. Men jag håller med om att kyckling har kommit lite. Sen har de ju jobbat i flera år. Det har kommit mer färsk kyckling. Och det har kommit fler. Det finns majskyckling även i en vanlig lika nära butik för det mesta nu. Det finns lite specialkyckling. Det finns dyrare, finare kycklingar. Så jag tycker att det har hänt jättemycket. Ja. Och att kycklingen har kommit tillbaka efter det här överanvändandet under 70-talet.
Men där tycker jag att svenska politiker har ett ansvar. Ja. Jag tycker att Annie Lööf ska ta och ge bidrag till att man ska inventera vilka kycklingraser som finns kvar i Sverige. Ja. Och vårda dem och se till att vi får hållbara stora bestånd.
Det vore ju jätteroligt med att inte bara ha någon utländsk standardras som går
jättesnabbt. Vi har pratat om ett av våra första poddavsnitt. Det finns ju 3 stycken kommersiella kycklingsorter. Vad heter Cobbs, Rowan och en till. En är amerikansk, en är tysk. De här är otroligt oskärmiga egentligen.
Absolut. Och sen är det ju kosten också som naturligtvis också påverkar väldigt mycket. Men trevliga recept, Peter.
Jag har ett här.
Ja, men börja med det.
Så kan du få fundera lite. Jag slängde ur den här. Ah. Den kom som ett vikskott från 11 meters linjen i handboll. Nej, jag ska inte försöka prata sport. Det blir inte bra.
Jag kan ingenting om sport. Så
jag vet inte. Det lät bra.
Det låter som skit.
Då är det Heston Blumenthal har ett kycklingrecept som jag använder mig ofta. Och då lägger man kycklingen i saltlag över natten dagen innan man ska tillaga den. Och sen tillagar man kycklingen. Man kan fylla den. Jag gillar att lyfta på skinnet och få in smör under skinnet och även lite kryddning.
En del använder ju en kanyl. Vet jag, läkare ofta tar hem. Ja. Så smälter de smör och så bara injicerar de det i köttet.
Och får uppfätta det lite. Och man tar en hel kyckling. Och där ska man skära av själva låren där och öppna upp så att de spretar ut lite för att få en jämnare temperatur och bättre tillagning. Så att det är att knyta ihop, skapa bara punkter i kycklingen som inte blir tillagade medan resten är klar.
Det är bara om man ska brittisk liksom fylla den med
exakt,
någonting som
stuffings.
Det är vettigt. För det har man ju vuxit upp med att man ska knyta ihop kycklingen. Nej, så det är ett jättebra tips.
Skär upp och dra isär lite grann låren. Och sen då har man den här marinerade saltlakeskycklingen då. Och så lagar man, jag tror 3 timmar på runt 80 grader. Mm, 70 grader.
Okay.
Och sen tar man ut den och låter den vila i 45 minuter. Och sen drar man upp ugnen på max och sen in och så bara bränner man av skinnet och får den här knusprigheten.
Åh, vad härligt.
Och den här ganska... Sältan känns ju såklart. Och så det här jämnt tillagade. Mm. Man vill ju ha en temperatur på runt... Jag brukar lägga mig på 62 grader i kycklingen. Mm. 60 måste ju passera för att man ska vara säker. Här är gudomlig.
Jo, man ska ju aldrig äta kyckling rå, alltså röd, för den det har ju de här...
Kyckling carpaccio är inte så stort i Thailand.
Nej.
Eller flinta steks carpaccio.
Kackelibax, jag brukar kalla det. Kycklingbakterien. Ja. Men det låter helt enormt. Jag hade med bara några så här vardags. Jag är faktiskt väldigt mycket kvar i 70-talet.
Flygade Jakob.
Nej, den har jag aldrig tyckt om. Men däremot römertoffen.
Den här lergrytan
blötlägger man 5 timmar. Och sen alltså bara i ugn egentligen bara med salt, peppar, kanske citronolja, lite äppelbitar, lite lök. Och ligga i den här legrytan och långsamt då på om det är en och en halv timme eller någonting tillagas. Det blir otroligt saftigt, otroligt gott. Sen älskar jag ju chicken curry, det är lite för långt recept för att dra här. Men det har jag i mina kokböcker. Men i princip så sjuder man lök länge ihop med spiskummin. Man blandar i indiska kryddor och man styckar kycklingen, steker och har i. Och så lite tomat och så får det sjuda länge med massa ghee, alltså raffinerat smör. Och det blir också himmelskott.
Ja. Och göra en egen tandoori kyckling är fantastiskt. Och marinera yoghurt och så vidare. Ah.
Slutligen en jätteenkel sak man kan göra med kyckling. Sen ska man ändå inte köpa de här djupfrysta filéerna, för de är så jäkla insprutat saltvatten i så de är oätbara. Men ni kan köpa någon högkvalitativ kyckling och stycka själv, eller om det finns kycklingdelar av bättre sort som inte är djupfrysta. Och då finns det den enklaste och snabbaste av alla tillagningsmetoder, det är att man bara gjort den i ugnen. Och så gör man en sås som består av hälften dijonsenap och hälften crème fraîche.
Ja, det där
inte lätt utan vanlig. Man bara rör ihop de två, saltad och peppar kycklingen.
Det finns
och så
bara en fetthalt på crème fraîche.
Nej, det finns en massa.
Nej, Edvard, det finns en. Och det är den feta. Det andra är inte crème fraîche.
Jag tror vissa lyxbutiker kan man köpa fransk crème fraîche som är någon procent högre till och med än Arlas. Men det är en enkel sak.
Det behöver inte
ha något recept, utan det är bara liksom blanda hälften dijon, hälften crème fraîche, så har ni en jättebra sås.
Ja. Jag tror det är dags för oss att avsluta den här sändningen. Och vad man jättegärna får göra om man tycker om den här, det är att man gärna får gå in där man spelar upp den iTunes, och man får gärna ratea den om man tycker om den.
Ja, vad trevligt. Visst jag inte att man kunde.
Och man får gärna
prenumerera
och då skickar man till
podden @edvardblom.se.
Och nästa avsnitt så kommer vi fortsätta nyktert.
Ja,
och vi kommer prova
nyktert.
Vi kommer prova alkoholfria viner.
Ja, fantastiskt.
Hur kan du låta så glad?
Det är ett spänt leende så här medan mitt hjärta skriker i ångest.
Ja, det blir lite Per Lagerkvist.
Jag är lite rädd att det blir så där när Ulf Lundell blev nykterist, och stod ju fansen och skrek börja dricka igen, för de tyckte han var så tråkig på scenen, och stackaren när han hade lagt av alkoholen för han inte kunde hantera det. Jag är lite rädd att folk kanske börjar tycka oj, det är alldeles för nyktert. Men Andersen har vi ju hittills bara fått en kritik, och det är att det är för alkoholromantiskt.
Ja,
så att, vad hette han som skrev om det?
Jag minns inte.
Ingen har påverkat vårt program så mycket som han. Nej. Vi tar upp det varje gång.
Ja, vi vaknar på nätterna.
Ja, vi är så... Men det här är vatten.
Ja. Får man skåla i vatten? Skål! Vi ses nästa vecka.
På återse senare. Hörande.
Hörs nästa vecka. Hej då!
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.